Louisiana kräver de 10 budorden i skolor. Demokratisk panik efter Bidens debattprestation och en blick tillbaks på Democratic National Convention i Chicago 1968. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 200, inspelat lördagen den 29 juni i nådens år 2024. Avsnitt 200 känns fantastiskt. Alltså om man säger att det tar ungefär 10 timmar per podd, vilket väl är ungefär vad det gör. Lite olika, en del tar längre, en del tar mindre tid. Men ungefär 10 timmar per podd, det blir alltså ungefär 2000 timmar som jag har pysslat med detta. Vilket alltså betyder att 8000 till så lär jag veta vad jag gör. Och om du har hängt med länge eller om du har börjat nu, avsnitt 200, uppskattar om du kunde stödja podden på Patreon, patreon.com/amerikapodden, ett ord. Inget krav och jag gömmer inget bakom betalvägg, men om du gillar att lyssna på denna så uppskattar jag som sagt ditt stöd. Inspelat som vanligt i Phoenix, Arizona, där vi numera aldrig går under 30 grader på morgnarna. Luftfuktigheten ökar också och i och med att det är väldigt, väldigt varmt så ökar ozonnivåerna. Så vi har mycket ozonföroreningar, vilket leder till att mina ögon kliar och rinner och att min näsa rinner något fruktansvärt. Så om jag låter lite tilltäppt så är det alltså ozonet som gör det. Och vi är nära nu, torsdagen den 4 juli, Independence Day. Vilket alltså är en av de största helgdagarna i Amerika. Till minne av självständighetsförklaringen som ratificerades av den andra kontinentala kongressen den 4 juli 1776, vilket formellt bildade Amerikas förenta stater. Numera så är 4 juli mest en dag att vara ledig och grilla om man bor i klimat där man kan göra det och titta på fyrverkerier. Men jag vill börja idag med Louisiana. Louisiana går från klarhet till klarhet. Kräver nu de 10 budorden ska visas prominent i alla klassrum i alla statens skolor. Alla statens skolor upp till universitetsnivå. Jag tror inte universiteten måste visa dem. Kanske, jag vet inte. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Detta är självklart okonstitutionellt så det står härliga till efter första tillägget till konstitutionen som säger att kongressen ska inte stifta någon lag som respekterar en etablering av religion eller förbjuder fri utövande av den. Så detta är en ren sån här kristen nationalism-grej, rött kött till basen. Sen är det fascinerande just de här människorna som väldigt gärna vill tala om för andra människor hur de ska leva sina liv och utöva sin religion. Pratar väldigt, väldigt lite om saligprisningarna. Väldigt, väldigt lite om Jesus rent allmänt. Mycket gamla testamentet, framförallt Leviticus, självklart. Och de här människorna vill... har övertygat sig själva om att Amerika grundades som en kristen nation. Vilket alltså första tillägget säger emot. Däremot en del kolonier från början var religiösa projekt. En del var rena kapitalistprojekt med riskkapital som ville få återböring. Men en del var alltså... människor som tyckte att de kände sig förtryckta i England som åkte till Amerika för att få förtrycka andra istället. Men grundarna, de var alltså mest oroliga, tror jag, för förtryck från andra kristna. Det var inte så mycket andra religioner som de tänkte på. De var ju trots allt engelsmän. Utan att olika kristna falanger skulle förtrycka varandra. Men varför gör de då detta? Om det så uppenbart är okonstitutionellt och högsta domstolen har funnit upprepade gånger att nej, så här får du inte göra. De hoppas självklart att högsta domstolen kommer på något sätt att hitta ett sätt att godkänna detta. Vilket är möjligt med denna högsta domstol vi nu har. Vilken släppte? Det är ju juni när högsta domstolen släpper sina beslut. Och de har hittat på mycket skojigt. Bland annat så legaliserade de mutor för offentligt anställda i princip. Och i vad som inte har fått så värst mycket täckning i pressen men borde få det. De upphävde vad som kallas för Chevron Doctrine. Och detta är från ett högsta domstolsbeslut för 40 år sedan. Fallet som de tog upp nu, det var två fall. De gör ju så ofta att de tar flera fall och buntar ihop dem i och med att det är samma principer i fallen. Så detta var Relentless versus Department of Commerce och Loper Bright Enterprises versus Raimondo. De här fallen handlade om vår administrativa stat. Som det systemet fungerar nu så är det alltså så att federala myndigheter tolkar lagar som angår dem. Så till exempel om kongressen skriver på en lag som handlar om luftföroreningar så är det Environmental Protection Agency som tolkar den ifall den är lite luddig. Hur mycket är för mycket luftföroreningar? Hur mycket bly ska vi ha i vårt dricksvatten? För att meningen är då att de skriver lite luddigt och plus som vi har pratat om mycket många gånger. Det är oftast inte de skarpaste knivarna som sitter i kongressen. Men vad de nu bestämde i högsta domstolen är att myndigheterna ska inte tolka lagarna utan domare. Alltså justitiesystemet istället för experter ska tolka lagar. Vilket alltså tar makt från den lagstiftande grenen och för över den till den dömande grenen. Så det blir alltså inte Environmental Protection Agency som får bestämma hur mycket förorening som är för mycket. Utan en domare utan expertkunskap. Och just Chevron har varit... Efter Roe, alltså aborträttigheter, har varit den näst största fienden för extremhögern. Målet är att vi inte ska ha en administrativ stat, utan att om du har ett företag och du vill förorena, så får du förorena hur mycket du vill. Varför skulle du inte få det? Det är ju ditt företag. Så detta hände alltså och vi väntar nu på beslut som kanske kommer på måndag 1 juli om Trumps fullständigt befängda hävdan att han har immunitet för i princip allt som alltså högsta domstolen nu har suttit på ett bra tag så att domstolarna inte kan gå framåt med rättegångarna mot honom. Så allt är möjligt. Med högsta domstolen i sin nuvarande form. Men åter till de 10 budorden. Oklahoma är också med i leken. De har infört en lag att undervisning måste baseras på Bibeln. Det är alltså nu lag i Oklahoma att varje klassrum ska ha en Bibel. Och undervisningen ska baseras på den. Istället för vad tröttsamma pedagoger tycker. Och det här är ungefär samma tänkande som Louisiana. Dels så är det rött kött åt basen och så hoppas du att högsta domstolen ska säga att det på något sätt är okej. Sen är det också fantastiskt just de här, den här sortens människor. Det här magiska tänkandet om ord. Alltså att ord i sig själva har någon sorts magisk kraft framförallt när de är nedskrivna. Som här i Arizona och en del i andra stater där för en bunt med år sedan nu, över 10 år sedan tror jag det var, så har vi en lag att konstitutionen måste finnas i alla klassrum och måste vara väl synlig. De gav självklart inga pengar till skolorna för att åstadkomma detta, men det är lag. Och det är mycket riktigt så, om du går in i vilket klassrum som helst i delstaten Arizona så kommer du se en konstitution. Vilket har fixat alla våra problem? Vi har ingen mer brottslighet, vi har ingen mer drogproblem, utan allt är fixat. För konstitutionen är magisk. Och just 10 budorden är också just fantastiskt. Det här magiska med att de är ord och de finns nedskrivna. Dels om du är praktiserande i någon av de abrahamiska religionerna så kan du väl komma ihåg de 10 budorden. I 10, om du är normalbegåvad så kan du komma ihåg dem. Och vem tänker, jag tänkte sno en grej, men nu ser jag här på väggen att det står att man inte ska stjäla. Tack för det väggen. Nu ska jag inte stjäla. Men just magin. Finns någon sorts magi. Men, och detta är ju det vanliga tröttsamma. Men det är intressant just för att 10 budord. Vilka 10 budord? Och den här historien kommer att bli... Detta är något av det mest amerikanska som jag någonsin har hört. För att de 10 budorden är olika i olika kristna traditioner. De är också olika självklart i olika bibelöversättningar. Och Louisiana är majoritetskatolskt. Så de flesta kristna i Louisiana är katoliker. Men just de budorden som anges i lagen är protestantiska. Det är protestantiska traditionens budord. Vart kommer just de från? Jo då, från en organisation som kallar sig för The Fraternal Order of Eagles. Alltså Örnens brödraskap. Detta är en organisation som startade i slutet av 1800-talet. Grundades av artister. De ville också ha, det var ju många sådana här broderskapsorganisationer på den tiden. Jag antar artisterna ville också ha en sån. Och de gjorde olika saker som sådana här föreningar eller brödraskap oftast gör. Hjälpa de fattiga och ge pengar och så och så. Men på 1940-talet så lanserade en man vid namn E.J. Rugemeyer domare i en ungdomsdomstol i Minnesota och alltså medlem av vårt brödraskap. Han startade en landsomfattande kampanj för att sätta upp kopior av de 10 budorden i ungdomsdomstolar över hela landet. Och hans uttalade mål var att ge en moralisk grund för ungdomar med problem. Tydligen så hade han någon strulig ungdom som hävdade att han aldrig talas om de 10 budorden, vilket alltså då Rugemeyer tyckte måste vara anledningen till hans problem, och om han bara kände till budorden så skulle han uppföra sig bättre. Så hans straff var att lära sig de 10 budorden och att leva efter dem. Sen år 1956 så hade regissören Cecil B. DeMille's episka film De 10 budorden premiär över hela landet. Och DeMille och Rugemeyer gjorde reklam för den här filmen genom att samarbeta och resa granitmonument av de 10 budorden över hela landet. Och alltså det här är ju en klassisk film, de 10 budorden med Charlton Heston som Moses. Det var den största filmproduktionen som hade genomförts fram till dess. 25 000 skådespelare och statister inblandade. Och den här Cecil B. DeMille, han var ju en showman ut i fingertopparna. Han krävde att den här filmen skulle vara historiskt korrekt. Så att i marknadsföringen kunde man säga att allt detta hände. Detta är verkligen den sanna historiska historien om Moses. Problem. Bibeln, eller Toran, har Moses som spädbarn, Moses i vassen, och sen Moses som vuxen. Men inget emellan. Och den här biten nu kommer från One Nation Under God. Är en bok av Kevin M. Cruz. Han är en amerikansk historiker, och One Nation Under God handlar just om det här. Idén att landet grundades som en kristen nation, sa Cruz. För att bevara illusionen av historisk korrekthet så instruerade DeMille sin forskningschef Henry Nordlinger att hitta den dokumentation som skulle behövas för att avvärja religiösa och akademiska kritiker. Nordlinger kastade sitt nät brett och använde sig av gamla rabbinska texter och tidiga kristna berättelser och Koranen. De flesta av de här berättelserna hade ju tillkommit århundraden efter Andra Moseboken. Så att forskaren, han var försiktig, han kallade dem för traditioner snarare än historia. Men han använde dem ändå och fyllde i de här saknade decennierna av Moses liv med en berättelse som bokstavligen var gjord för Hollywood. Och enligt hans berättelse så hade den hebreiske profeten, som trots sitt utmanade faraon, vuxit upp med faraon, Ramses den andra, som en prins i Egypten. Detta var en version av händelserna som hade jäckat bibelforskare inom tre stora religioner i årtusenden, men DeMilles team insisterade att den var sann, eller tillräckligt sann. Och som bevis så pekade de inte på kvaliteten av Nordlingers arbete utan på kvantiteten. Noterade upprepade gånger att han hade konsulterat cirka 1644 källor i sin forskning. Och det här fungerade. De här påståendena hjälpte till att hålla kritikerna av filmen i schack. Men ännu viktigare var just att detta gav DeMille den nödvändiga täckmanteln för att föra fram sin egen subjektiva berättelse som objektivt faktum. Sen finns det ju inga noll historiska bevis på att judarna var förslavade i Egypten överhuvudtaget. Det var ju så, egypterna, även om det var självklart var otroligt länge sedan, egypterna och deras konkurrerande imperier, de var väldigt bra på att dokumentera. Vi har hittat förvånansvärt mycket dokumentation från forntiden. Och det var ju, de förstod ju vikten av propaganda. Men inget om hebreerna. Sa DeMille, citat: allt detta hände för 3000 år sedan, men vi utkämpar fortfarande samma strid som Moses. Ska människorna styras av Guds lagar, eller ska de styras av en diktators nycker som Ramses den andra? Är män statens egendom, eller är de fria själar under Gud? Och DeMille, han förstod ju vikten av synergi, så han samarbetade energiskt med den här Fraternal Order of Eagles för att resa dessa budord huggna i granit. De började med bara skriva dem på papper och rama in dem lite snyggt sådär. Men DeMille tyckte självklart att nej, granit, precis som originalet. De här skulle alltså resas i stadshus, i domstolar, i parker, överallt som du kunde resa 10 budord så skulle det upp. De här Fraternal Order of Eagles hade runt 900 000 medlemmar vid den här tiden. Och många av dem gav av sin tid för att genomföra det här verket. Så runt 4000 monument restes landet runt. Många av dem står fortfarande, jag menar de är huggna i granit. Åter till Cruz. Även om Eagles kampanj generellt sett var välkommen så saknade den inte kritiker. Ursprungligen var organisationen stolt över det stöd som deras aktiviteter fick. Och det fick de från både protestantiska och katolska präster samt judiska rabbiner. Men när kampanjen började fokusera på att placera ut monument på framträdande offentliga platser så uppstod det lite sprickor i koalitionen. I juli 1957 så skrev en rabbi i Minneapolis som länge hade stött Eagles till Rugmer och berättade att hans stöd hade sina gränser. Den här rabbinen lovordade organisationens högsta motiv och sa att han fortfarande stödde placeringen av monument på privata platser. Men rabbinen ansåg att, citat, ansträngningarna att placera dessa plaketter på institutioner och platser som är statligt sponsrade utgör ett allvarligt hot mot och ett avsteg från den klassiska amerikanska principen om åtskillnad mellan kyrka och stat. Slut citat. Det är exakt samma sak om och om och om igen. Och vi hade ju en debatt i torsdags mellan president Biden och före detta president Trump. Jag tittade inte på detta. Jag gör mycket för den här podden, gladeligen, men det finns gränser och enligt alla rapporter så var detta precis lika hemskt som jag trodde. Vilket alltså innebär att Trump var Trump, han ljög hejdlöst. CNN har en analyst vid namn Daniel Dale. Hans beat är att faktakolla Trump. Jag pratade mycket om honom under Trump-administrationen. Och han är fortfarande igång, denne Daniel Dale, otröttlig. Det tog honom 4 minuter efter den här debattsaken att prata väldigt fort för att försöka täcka alla lögner som Trump spred. Och som han fick sprida helt ohämmat. Moderatorerna sa ingenting. Tack så mycket ska du ha. Men alltså det var en massa, och framförallt så upprepade han den här fantastiska lögnen att i blåa stater, i demokratiska stater, så genomförs aborter efter att barnen har fötts. Vilket är mord om det skulle hända. En kvinna föder ett barn, sen mördar doktorn barnet. Det vore ett mord. Det pågår ingenstans. Inte någonstans. Och väldigt sena aborter är ju alltid medicinska tragedier. Du väljer inte att abortera ett foster precis innan det ska födas utan att någonting har gått vansinnigt fel. Men han upprepar detta hela tiden och fick som sagt inget pushback alls under debatten. Inte ens av Biden. Biden som ju var trött och gammal gjorde ett otroligt blekt intryck, svamlig och osammanhängande och trött och skrovlig. Detta ledde till fullständigt urflipp från våra Lanyard Democrats, de smarta tänkarna i partiet. Katastrof. Började självklart göra, vad gjorde de direkt? Jo, började texta journalister om vilken katastrof detta var, hur hemskt detta var, oj, oj, oj. Och jag kan inte understryka nog, fullständigt urflipp. Så Biden måste avgå. Biden måste avgå. Vi måste hitta en ny kandidat. Och det är också här som vad som kallas för hack gap visade sig väldigt mycket. Det är alltså hack som i journalist, dålig journalistik, en hack. Därför att amerikanska högern har en enorm mängd journalister och tänkare, tyckare som säger precis vad som helst, som följer sina order. Och det var ju republikanerna hade sagt att Trump vann den här debatten oavsett vad som hände. Oavsett om Biden hade varit i toppform, vilket han alltså absolut inte var, så hade de sagt han vann debatten, han vann debatten. Han hade kunnat kissa ner sig på scen. Han vann debatten, han vann debatten. Finns ingen sån disciplin på den demokratiska sidan, utan det blev alltså som sagt urflipp. Och som jag alltid klagar om, kommer att klaga om tills jag dör. Amerikansk politisk journalistik på nationalnivå är en travesti, är en skandal. Det är alltså det är sportjournalistik fast om politik. Och det, såna här saker, det är kul när det gäller sport. Jag menar, EM pågår ju just nu. Du kan prata om startelvan och vem som borde vara var på planen och vem som borde bytas ut och när borde tränaren göra utbytningar under spelet. Och allt sånt, det är kul och bra. Heja om sport, men inte om politik. Och jag menar, man kan ju inte annat än hålla med. Ja visst, Biden borde inte vara partiets kandidat nu. Han körde sina 4 år. Han borde ha stigit åt sidan och låtit någon annan ta över. Men det är ju den här generationen. De förstår inte annat än att dö vid sin post. Så du har de här urgamla, Nancy Pelosi, Dianne Feinstein, Ruth Bader Ginsburg, som dog vid sin post i högsta domstolen och blev ersatt av sin fullständiga motsats, Mitch McConnell och Biden. Det spelar ingen roll hur gamla de blir, det spelar ingen roll hur deras hälsa är. Det måste vara jag. Men för det viktiga med ett presidentval är ju, det handlar ju egentligen om kabinetten. Alltså vem utses till att leda de olika myndigheterna. Och vilka utses till högsta domstolen. Och våra nationella politiska media tycker inte om Biden-administrationen. Varför? Jo, därför att de är tråkiga. Det är normala människor som när de, en del är väldigt bra och en del är usla. Men de som är usla, de är usla inom riktlinjerna. De är inom det normala. Trump satte ju in vad som helst för missfoster. Och sen, oavsett vad man tycker om Biden som människa, jag är inget större fan själv, eller hans mentala hälsa, så har han som president fått igenom mycket progressiv legislation. Och detta att alltså trots 50-50 i senaten och minoritet i representanthuset. Men han såg gammal ut i en debatt, så nu är det alltså fullständigt freak out. Han måste avsäga sig kandidaturen nu på stubärten. En ny kandidat måste utses på DNC i augusti i Chicago. Mer senare om sista gången Democratic National Convention var i Chicago 1968 och hur det gick. Till exempel New York Times, deras ledare tyckte att han måste avsäga sig kandidaturen. Det håller inte. Sen samma ledarsida som inte har sagt ett pip om att Trump är en dömd våldtäktsman och bedragare. Eller att han försökte göra en statskupp. Men verkar lite förvirrad i en debatt. Och nu är det, nu måste du avsäga dig för landets bästa. Mm. Och som sagt, jag menar, han borde inte vara kandidaten. Han borde ha kört sina 4 år. Och för ett år sedan eller 2 år sedan borde han ha sagt, jag vill inte bli kandidat igen, jag är för gammal, eller jag tycker jag har gjort mitt, vad det nu kan vara. Och så hade de demokraterna kunnat gå igenom en process och hitta någon ny. Men nu är vi alltså drygt 4 månader innan valet. Och enligt Lanyard Democrats så det, måste vi alltså hitta en ny kandidat nu på stubärten. Och det finns ingen uppenbar kandidat. Det finns ingen. Därför att, och det här är ju standard för båda partierna. De gör ingen förnyelse. De har ingen plan för att växa fram nästa generation. De här 80-åringarna ska sitta tills de dör och sen så är de ju döda. Så vem bryr sig, antar jag. Och den normala processen i ett amerikanskt presidentvalsår är att vid den här tiden på sommaren nu så har partierna hittat ett par kandidater, ett par starka kandidater. Sen går de in på sina national conventions och formellt utser vem det kommer att bli. Och det är mycket drama och saker med detta. Men du har alltså flera kandidater som har på båda sidorna, som har gått igenom processen, som har harvat runt i Mellanvästen under vintern och allt sådant. Saker är inte normala. Det har ju varit klart. Det är Biden och Trump. Det har ju varit klart i åratal. Och sen, om Biden skulle avsäga sig, bara säga nej, jag avgår, vill inte. Vem ska du välja att ersätta honom? Som sagt, allt detta var lösliga problem för ett år sedan. Vem är hans vicepresident? Kamala Harris. Borde det vara hon? Ja, självklart. Det är ju standarden, processen. När du har varit president så är det vicepresidenten. Eller vicepresidenten försöker åtminstone gå igenom primärvalsprocessen. Men Kamala Harris är en svart kvinna. Skulle antagligen inte kunna vinna valet. Och kom ihåg, Obama 2008. Det här bröt så många vita människors hjärnor. Jag menar, rasismen som visade sig när Obama blev president är fantastisk. Men om de skulle hitta någon annan än Kamala så kommer svarta väljare att bli vansinniga. Och det har de rätt i att bli. Detta var ju löftet. Hon är vicepresident. Hon kommer att vara med i spelet till att bli nästa president. Och demokraterna kan inte vinna utan svarta väljare. Så vem ska du få fram på en månad fram till augusti när DNC hålls? Vem? Hur ska du göra detta? Så det är många val som borde ha gjorts för länge sedan som inte har gjorts. Och jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Med största sannolikhet kommer Biden bara att säga jag skiter i er, jag kör. Så får vi se hur det går. Men åter till alltså Democratic National Convention. Sista gången som DNC var i Chicago var i 1968. Och den här convention är fortfarande ett öppet sår för demokraterna. En del skulle säga att det är ett R. Jag skulle säga att det fortfarande är ett öppet sår. Alltså Chicago. Underbar stad, trevlig stad. Amerikas tredje stad, väldigt fint. Chicago i augusti är varmt och fuktigt och jobbigt. Luften är tung. Sen 1968 så var också telefonservicen svajig på grund av strejker på telefonbolaget. Så det är svårt 1968 att organisera sig utan telefoner. De tänkte flytta convention från Chicago till Miami där republikanerna höll sin RNC. Men Chicagos borgmästare Daley, som var den näst största i demokratisk politik i landet vid den här tidpunkten. Han var en enorm härskare. Han vägrade. Nej, Miami är inte en amerikansk stad. Det ska hållas här i Chicago där jag har hand om det. Och 1968 var ju höjden av protester mot Vietnamkriget. Den 4 april mördades Dr. Martin Luther King, vilket ledde till upplopp. Studentprotester stängde Columbia University i ungefär en månad. Som sagt, historien upprepar sig. Och i juni, en av kandidaterna var Robert F. Kennedy, alltså JFK:s bror. Han mördades i juni efter att han precis hade vunnit primärvalet i Kalifornien. Och det är den här pratan är delvis baserat på en artikel i Smithsonian Magazine av en man vid namn Haynes Johnson som var där. Den här artikeln som jag läste, som är självklart är länkad, precis som allt annat, amerikapodden.com/avsnitt/200. Den skrevs 2008 och han skriver i den bland annat om hur uppskruvat läget var inför Obamas nominering. Det är fantastiskt när man ser tillbaka. Jag menar, jag levde och följde med i politiken, i nyheterna, även 2008. Och jag har väldigt lite minne av att det skulle ha varit drama på Democratic National Convention det året. Det verkade ju som det bara var klart att det skulle bli Obama. Och det är alltid så när man tittar tillbaka, det verkar ju så ofrånkomligt att det kommer att bli som det blev. Men på den tiden så visste de ju inte. I alla fall, det var uppskruvat läge inför Obamas nominering också. Men 1968 så hade demonstranter från hela landet samlats i Chicago. Chicago-polisen begick övervåld mot demonstranter upprepat systematiskt. De här demonstranterna, de protesterade mot kriget och även mot systemet självt, därför att Lyndon Johnson var sittande president. Johnson var väldigt för Vietnamkriget. Han ville öka Amerikas inblandning i Vietnam. Han hade en 30-procentig popularitet i opinionsmätningarna. 30%. Så han bestämde sig ganska vist för att inte söka återval. Och de här 30%, för att sätta det i sitt sammanhang här, från Smithsonian. För att förstå omfattningen av demokraternas katastrof kan man erinra sig att 1964 hade Lyndon B. Johnson besegrat Barry Goldwater i presidentvalet med 61,1% av rösterna. En marginal som till och med överglänste den största tidigare valsegern, Franklin D. Roosevelt över Alf Landon 1936. I mitten av 1964 så hade lagstiftningen om medborgerliga rättigheter i stort sett avskaffat den lagliga segregationen i USA. Och optimister hade börjat tala om att USA var på väg in i en guldålder. Redan nästa sommar hade dock det gemensamma målet att svarta och vita skulle marschera tillsammans krossats när upplopp sköljde över stadsdelen Watts i Los Angeles och under de kommande 2 åren städer över hela landet. Och under samma inledningsvis hoppfulla år så hade Johnson-administrationen gjort ett ödesdigert åtagande att fortsätta öka antalet trupper för att utkämpa ett markkrig i Vietnam. En upptrappning som skulle ge upphov till våg efter våg av protester. Och i kongressvalet 1996 så led demokraterna, som alltså tidigare, förra valet, upplevde de största valframgångarna sedan New Deal. 1966 fick de på tasken stenhårt svåra nederlag. Men vicepresident Hubert Humphrey, Lyndon Johnsons vicepresident, ställde upp. Men han var inte med i primärvalen. Det är alltså hela den här, du måste vara i mellanvästern och prata med människor på diners. Du måste åka runt. Du måste genomgå alla de här primärvalen. För att varje gång som du vinner ett primärval så får du x antal delegater. Etc, etc. Det är så du bygger upp det. Han var inte med. Men han fick nog med delegater att bli nominerad ändå. Ha? Hur är det möjligt? Jo då, partieliten styrde en hel bunt med delegater, nog för att ge honom nomineringen. Men vibbarna var dåliga. Oavsett vilket perspektiv de hade, ordinarie partimedlemmar, irreguljära partimedlemmar eller reformister, så hade de alla en bestående pessimism över sina chanser mot ett republikanskt parti som hade slutit upp bakom Richard Milhouse Nixon. De gav uttryck för sina olika frustrationer i International Amphitheater, där konventionen hölls, under bittra, ofta profana golfstrider om antikrigsresolutioner. Och den här slutliga nomineringen av Humphrey, som alltså uppfattades som arvtagare till Johnsons krigspolitik, förvärrade känslan av svek bland de som motsatte sig kriget. Så alltså cheferna, particheferna, inte de som röstade i primärvalen, hade vunnit. Så det var smockan i luften, röda i ansiktet, skrikande, skällande, och allt detta visades på tv över hela landet. Sen när den här biten kommer ur CNN, utanför de officiella konferensförhandlingarna så drabbade antikrigsdemonstranter samman med 11 900 Chicago-poliser, 7 500 armésoldater, 7 500 medlemmar av Illinois National Guard och 1 000 Secret Service-agenter under 5 dagar. Våldsamheterna kretsade kring 2 saker. Chicago-polisen tvingade bort demonstranterna från områden där de inte hade tillstånd att vistas. Och demonstranter drabbade samman med polisen och dess förstärkningar när de försökte marschera till konferensområdet. För självklart ville de demonstrera vid konferensen, inte i långt bort i stan. Våldsamheterna började söndagen den 25 augusti. Antikrigsledare hade försökt få tillstånd av staden Chicago att sova i Lincoln Park och demonstrera utanför konferensområdet. Dessa tillståndsansökningar avslogs. Men staden erbjöd dem tillstånd att protestera i långt bort i stan, långt bort från amfiteatern. Men demonstranterna lät sig inte avskräckas. När parken officiellt stängdes bombarderade Chicago-polisen demonstranterna med tårgas, gick in med batonger för att tvinga bort dem från parken. Och förutom många skadade antikrigsdemonstranter så attackerades 17 reportrar av polisen. Och under hela konventet så såg polisen pressen som fienden. Efterföljande strider mellan polis och demonstranter ägde rum varje natt i Lincoln Park och Grant Park. Den största eller värsta, beroende på hur man vill se det, protestdagen var onsdagen, kallades för slaget om Michigan Avenue. Demonstranter stoppades i sin marsch mot konferensområdet och medierna rapporterade om grafiskt våld från Chicago-polisen, gravt övervåld. Många oskyldiga åskådare, reportrar och läkare som erbjöd medicinsk hjälp blev svårt misshandlade av polisen. Och många av de hotell där delegaterna bodde påverkades också av upploppen, rök från polisens tårgas och stinkbomber som kastades av demonstranterna drev in i byggnaderna. Så när den här konferensen till slut var över så rapporterade Chicago-polisen att 589 personer hade gripits och att 119 poliser och 100 demonstranter hade skadats. En studie genomfördes för att hitta orsaken till våldet. Här får vi kalla in inspektör Poirot. Vad kan det vara? Den här studien hittade då att den största delen av skulden låg på Chicago-polisen. Men borgmästare Daley, han höll inte med. Istället så gav han Chicago-polisen en löneförhöjning. Så efter detta fullständiga debakel så ändrade det demokratiska partiet hur nomineringarna sköttes. För att alltså ta bort en del av makten från eliten och ge mer till partimedlemmarna. Men nu har vi istället vad som kallas för superdelegates, som alltså delegater som har fler röster än andra och därmed styr nomineringarna oavsett vad röstarna tycker i primärvalen. Så det är alltså plus och change. Det bara upprepar sig. Det bara upprepar sig. Man blir så otroligt trött. Men i goda nyheter så ska Steve Bannon rapportera till fängelset måndagen den 1 juli. Där han ska avtjäna sina 4 månader för trots mot kongressen. När han bestämde sig för att inte komma på sin kallelse att vittna. Detta efter att högsta domstolen till slut avslog hans ansökan, hans Hail Mary-ansökan om att av någon anledning så behövde inte han göra som alla andra gör. Vilket något till slut sa nej till. Så nu kommer han att sitta inne i princip fram till valet. Hade kunnat gå till kongressen när han blev kallad och tagit 5:an. Sagt jag anberopar det 5:e tillägget. Nej, han var för ball. Ha det så kul i fängelset, Steve. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Så om du har frågor, synpunkter, åsikter eller glada tillrop, låt mig väldigt gärna veta. Bästa sättet att få tag på mig, hej@amerikapodden.com. Vanlig, hederlig e-post. Finns också på Facebook. facebook.com/amerikapodden. Krama varandra i trafiken. Namaste.